Ja, varmt välkomna till den här serien av föredrag om vad säger Bibeln i de ämnen som finns upptagna enligt programmet. Det första föredraget skulle alltså behandla Gud. Ja, närmare bestämt den enda sanne guden. Och det jag här ska lägga fram, det är då vad jag själv tror, lär och bekänner. Det är också det jag är övertygad om är vad Bibeln, Guds ord, lär och bekänner. Vi vet ju att det finns många olika uppfattningar om Gud. Ja, det finns också sådana uppfattningar som går ut på att det finns ingen Gud alls. Men det ska vi inte befatta oss med så mycket i den här lektionen. Vi kan kort säga att de ateistiska uppfattningarna, de går emot det som är naturligt också för en icke-kristen, för en oomvänd människa. Bibeln gör klart för oss att det är onaturligt, det är dåraktigt att hävda att det inte finns någon Gud. Dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Varje människa bör kunna sluta sig till att det finns ett mycket högt väsen. Ja, hedningarna talar ofta om ett högsta väsen. Även om de tror på mer än en Gud, även om de tror på många olika makter och krafter, så vill de ändå tänka sig att det måste finnas en makt, en kraft som är högre och större än alla andra. Så finner vi i många religioner just namnet den högste, den överste, den högste som namn på Gud. Och det är också ett mycket lämpligt namn på den enda sanne guden. Han är den högste och han kallas också så i Bibeln på flera ställen. Bland annat i första Moseboks 14 kapitel. Han är den högste. Det är naturligt att tänka sig att det måste finnas en mycket stor och väldig skapare. Bibeln säger så här, varje hus bygges ju av någon, men Gud är den som har byggt allt. Om vi tänker på skapelsen, på universum, och kallar det för ett hus, så bör vi ju förstå att det måste finnas en som har byggt det, en som har konstruerat det. Och tänker man lite grann på hur sinnrikt Guds skapelse är konstruerad, så förstår vi att denne skapare, han är mycket hög och mycket vis, oerhört kunnig och skicklig och mäktig. Så kan alltså den vanliga människan, också den icke-kristna människan, förstå och bör förstå att det finns en Gud. Hon känner också till lite grann om denne Gud, inte allt. Och hon har ingen fullständig kunskap om honom. Men hon vet så mycket som att det är en väldig makt. Ja, hon bör förstå att han har all makt. Hon bör förstå att han är mycket vis, mycket kunnig, mycket skicklig. Hon borde också förstå att han är god. När hon ser hur skapelsen är konstruerad. Och hon förstår att denne Gud, han vill det som är rätt och gott. Och han bestraffar, han är emot det som är ont. Därför har människorna också dåligt samvete när man handlar i strid med skapelsens ordning. Man känner i sitt inre en ansvarsskyldighet. Och detta att det finns ateism och ateister är närmast ett vittnesbörd om att det finns en Gud som man fruktar, som man vill fly ifrån, komma bort ifrån, komma undan. Och så försöker man tänka sig att han finns nog inte. Man kan naturligtvis också komma ifrån anklagelserna man känner genom att upprepade gånger handla i strid med skapelsens ordning och så intala sig att det är nog ändå rätt, till exempel med homosexualitet. Om man tänker sig att det är nog ändå riktigt och rätt, det bör godkännas, och kan man dessutom få kristna, kan man få biskopar eller en kyrka att göra ett uttalande som går ut på att detta är icke synd, då känns det lite lugnare, lite bättre. Det är ju annars ganska inkonsekvent och egendomligt att många fritänkare eller ateister, världsliga människor som hyllar kanske den fria kärleken som det kallas, eller homosexualitet, samtidigt är så ivriga att få kyrkans godkännande. När de inte tror på varken Gud eller kyrka, när de anser att allt sammans är bluff och humbug, varför vill man då ha ett erkännande och ett godkännande från det hållet? Det är indirekt ett vittnesbörd om att man är på flykt från Gud. Man är oroad. Och det vet vi ju. Enligt Guds ord är det så att människan allt sedan syndafallet är full av synd och olycka i sig själv, i sitt inre. Hon har inte av naturen frid med Gud. Hon är oharmonisk, olycklig. Endast i gemenskap med Gud, i förtröstan på Gud, där man verkligen kan lita på Gud och vet att han är mig nådig. Jag är hans barn. Jag är i hans gemenskap lycklig. Ja, endast då har man frid. Men människan av naturen efter syndafallet, hon har förlorat den kunskapen. Hon känner inte den nådige guden. Och därför är det betecknande för den naturliga oomvända människan som ändå räknar med att det finns en gud, en högste, att hon känner honom inte som den nådige guden, den som av sin egen godhet och för sin egen barmhärtighets skull, för sitt eget namns skull, ger henne frälsning och frid. Utan hon tror att hon måste försöka att blidka detta väsen genom sina gärningar och åtgärder. Så blir all religion vid sidan av den särskilda uppenbarelsen, vid sidan av den heliga skriften, blir en lagisk, lovisk religion. Så blir det med nödvändighet. Av naturen vet man att Gud befaller och belönar det goda, förbjuder och straffar det onda. Och så försöker man då vinna tillbaka den frid och lycka som man har förlorat. Och den enda vägen att vinna den tillbaka, det är då att blidka Gud. Och det måste man åstadkomma själv. Och så prövar man på olika sätt. De olika religionerna är olika system för att åstadkomma denna harmoni, denna frid. Och de är alla loviska. Så går det en skarp gräns mellan den kristna tron och all annan tro, all annan religion. När vi nu ska tala om den enda sanne guden, då ska vi särskilt betona det som är fördolt, okänt för den naturliga människan. Det som vi inte kan räkna ut genom att bara gå ut i naturen och forska och studera. Utan den kunskap som måste ges oss av Gud själv genom sin särskilda uppenbarelse. Och det är då först och främst evangelium. Ingen människa kan lära känna evangelium genom att gå in i sitt inre, eller bara sätta sig i sin kammare, eller gå ut i naturen. Hon kan genom att beskåda stjärnhimlen beskåda naturen, förstå att Gud är mycket stor och mycket vis och mäktig. Men hon lär inte känna den enda sanne guden, som är den treenige guden. Den Gud som för sonens skull älskar oss och ger oss frid, erbjuder oss, räcker fram åt oss en salighet och lycka som vi har förlorat och är främmande för och blinda för. Ja, vem är då den enda sanne guden? Ja, först och främst, han är inte bara en tanke, en föreställning. När vi med våra tankar försöker att föreställa oss Gud, gör oss, som det heter, en gudsbild, så blir det alltid en avgud. Alltid en avgud. Det är ganska otäckt när man ibland säger, det har man sagt i Sverige, det var några biskopar som betonade att den stora uppgiften i vår tid är att skapa en ny gudsbild. En gudsbild som kan komma den moderna människan nära. Det är att gå en falsk väg. Varje gudsbild som vi försöker konstruera, som teologer och filosofer försöker att konstruera, blir alltid en bild av en avgud. Aldrig den sanne guden. Och jag tror det är innefattat i ordet, du ska inte göra dig någon bild av Gud. I det budet ligger också detta, att vi ska inte på egen hand försöka att rita upp och konstruera och tänka ut hur den Gud är. Vi lär känna Gud genom hans uppenbarelse. Och hans uppenbarelse är hans ord, och det är hans son Jesus Kristus. Ni kanske minns hur skarp Bibeln uttrycker sig när det gäller olika Guds uppfattningar. Bibeln säger så här, och Kristus säger det: den som inte ärar sonen, han ärar inte heller fadern. Ingen kan alltså rätt dyrka och tillbedja den högste guden, den himmelske fadern, om vi inte känner hans son. Det betyder att är man främmande för att Gud är treenig, är man främmande för att Jesus Kristus är Guds evige son som har blivit människa. Tror man inte att Kristus är Guds son, sann Gud av sann Gud, född och icke skapat, ja, då känner man inte den sanne guden. En mosaisk trosbekännare som är aldrig så from och hängiven i sin gudsdyrkan, eller en muslim som också är mycket ivrig och faller ned 5 gånger om dagen för att tillbedja den högste guden, Allah, är ändå främmande för den enda sanne guden. Han känner till vissa av den sanne gudens egenskaper och drag, men hans uppfattning om honom är ofullständig och på flera punkter alldeles felaktig. Och det får till följd att han söker frälsning genom egna gärningar istället för genom nåden i Kristus Jesus. Den enda sanne guden, han kallar sig själv i skriften för den som är. Det namnet uttalades förr och stod i gamla biblar Jehova. Man tror nu att förmodligen ska det inte uttalas så, utan de vokaler som man har brukat för att komma fram till uttalet Jehova är hämtat från ett annat ord som man läste för att inte missbruka namnet. Man blev så vördnadsfull inför namnet att man sa inte, uttalade inte namnet, utan man sa istället Herren, eller man sa kort och gott bara namnet, eller ibland sa man bara Gud. Man har gissat att det ska uttalas Javé, men det är inte heller helt säkert. Det för oss viktiga är att i detta namn ligger betydelsen han som är, den som är, Mose frågar ju, vad ska jag säga till Israels barn när jag kommer? Vem är det som har sänt mig? Jo, du ska säga, jag är, har sänt mig till eder. Så är hans namn, han som är, eller jag är. Och det är detta namn som Jesus anspelar på när han säger om sig själv, jag är. Därmed säger Jesus, jag är den enda sanne guden som här talar med er. När han säger, jag är vägen, sanningen och livet, så framhåller han att det är jag som är Gud. Och jag är den enda vägen. Jag är sanningen, jag är livet. Ni kanske minns när man skulle gripa Jesus, så händer en märklig sak. Man är ju ganska morsk. Man kommer där med soldaterna och ska gripa honom. Så plötsligt så retirerar man och faller till marken. Varför då? Jo, Jesus frågar vem de söker. Och sen säger han inte som det står i många översättningar bara, ja, det är jag. Det är mig ni söker. Ta mig, låt de andra gå. Utan han säger, jag är. Det är det som gör att de ryggar tillbaka och faller till marken. Men i regel så låter ju Jesus under sin förnedring den fulla makten och härligheten och gudomen som han hela tiden har inte synas. Utan han låter det vara dolt, frivilligt. En del har trott att han hade inte makten, och han var inte helt och fullt Gud förrän efter uppståndelsen. Jo, förvisso var han det. Men frivilligt så framträder han som om han inte vore så mäktig och så stark. Det tillhör hans förnedring. Han framträder som en svag, fattig tjänare, fast han är hela tiden den högste guden. Ibland syns det, som när han säger ordet jag är och de faller till marken. Eller när han gör sina under. Eller på förklaringsberget. Så är den enda sanne guden den som är. En verklighet, det absoluta och högsta väsendet. Det eviga väsendet. Som inte har någon början och inget slut. Han som är. Han kallas också i Nya Testamentet han som är, han som var och han som skall komma. Och detta väsen är inte som vi människor av kött och blod och som förändras och utvecklas och slits ut och dör. Han dör aldrig. Jag är den första och jag är den sista. Han är ett andligt väsen. Med ett andligt väsen menas att han är någonting vi kan inte förstå till full och vad, men det övergår alla timliga, lekamliga, jordiska väsen med alla dess begränsningar. Jag är en ande, kan man säga. Ett andligt väsen. Som inte är begränsat av någonting, inte av rummet, inte av tiden. Ingen kan säga, far jag upp till himmelen, då kan inte Gud nå mig. Eller far jag ner i underjorden, så kan inte Gud nå mig. Det går inte att fly undan honom. Han är överallt. Inte heller att man kan gå tillbaka till en viss tid eller tänka sig en framtid där han inte är och finns. Han är obegränsad av rummet och av tiden. Och han är densamme. Igår och idag och evighet. Det är inte så att han har en uppfattning en dag så ändrar han sig. Som vi människor. Han är beständig. Tillförlitlig. Ja, det går att räkna upp en rad viktiga egenskaper hos Gud utifrån den heliga skrift. Ska jag ta det ganska kort för tiden går fort. Först och främst så är han den ende. Det som ligger i rubriken. Den ende. Det finns bara en Gud. Det betonar skriften gång på gång. Det finns inte mer än en enda Gud, säger aposteln Paulus. Och du skall inga andra gudar hava jämte mig. Gud är en enda. Och fastän han är tre personer i ett enda och odelbart väsen, så är han en. Fastän fadern är 100% Gud och sonen 100% Gud och den helige ande 100% Gud, så är det inte tre gudar utan en enda Gud. För det är samma odelbara väsen. Jag och fadern är ett, säger Jesus. Det är två personer. De kan samtala med varandra. Men de är ett enda väsen, en enda Gud. Detta är nu något som vi med vårt förnuft inte kan fatta. Vi har inga paralleller till det. Vi kan inte jämföra med någonting. Och därför säger den högmodiga människan att det kan inte vara så. När jag studerade kyrkomötesprotokoll i Sverige i samband med en skrift som jag arbetade på, då fann jag att vid flera kyrkomöten på 20-talet i Sverige så hoppade det upp en biskop och talade länge och utförligt. Och bland annat sa han att det är på tiden att vi rensar bort vissa delar av vår bekännelse. För det förstår ju var och en att 1 + 1 + 1 blir 3. Det är nonsens att säga att det finns bara en enda Gud, om det är så att både fadern och sonen och anden är Gud. Det där upprepade denne biskop vid flera kyrkomöten. Och han fick medhåll, men man tog inte bort dessa trosbekännelser i alla fall. För man kom fram till den lösningen att vi ska ha kvar dem ändå, för vi är inte bundna vid dem. Men om vi tar bort allt det som vi inte kan tro på, då kan ju folk få för sig att det vi har kvar, det gäller till punkt och pricka. Därför är det bättre att ha kvar alltihop, för då har vi större frihet att få tro, tycka och tänka hur som helst. Det är sanningen bakom Svenska kyrkans situation, att man har behållit bekännelserna. Och många som har velat vara bibeltrogna har då trott, och det trodde jag också länge, att här har vi nu en kyrka som verkligen har slagit vakt om bekännelsen och som har bekännelsen. Men det är alltså bara en ordlek. Man har det formellt i en mening, men man har samtidigt sagt att vi har kvar det för att vi inte vill vara bunden vid det. Vi vill ha så mycket material som är vår bekännelse för att vi ska kunna tro och tänka lite hur som helst. Nu är det viktigt då att när man vill lära känna den sanne guden, att man inte frågar förnuftet, vad stämmer med mitt förnuft? Och sedan så dömer man ut det som man inte tycker stämmer. Då kommer vi aldrig att lära känna honom. Vårt förnuft är också skadat och förmörkat genom synden. Vi äger inte längre det rena och klara förnuftet. Vi är alltjämt förnuftiga varelser. Men vi är på många sätt förmörkade. Synden har så genomträngt oss att denna goda gåva som förnuftet innebär, den kan vi inte bruka rätt. Och när vi brukar förnuftet genom att sätta oss till doms över Gud som är den högste och den vise, då visar ju detta hur blinda vi är efter syndafallet. Skulle vi kunna sätta oss över Gud och bedöma honom? Han som har en vishet och en kunskap som överstiger allt vad vi kan drömma om eller tänka oss. Nu måste jag skynda mig och tala framförallt om Gud som den nådige och vad det innebär. Det är ju detta som människan i regel är främmande för. Hon vill istället säga att om Gud finns, ja, då är han nog ond. Säger inte människor ofta, hur kan Gud tillåta? Det finns så mycket krig och elände i världen, och så kastar man skulden på Gud. Istället för att förstå att det är vårt fel. Skulden till osämjan och stridigheterna och grymheterna och olyckorna i världen är ju vårt onda hjärta. Där ur detta onda hjärta kommer dessa onda tankar, dessa giriga tankar, själviska tankar, högmodiga tankar, krigiska tankar, grymma tankar. Det är det som är skulden till det onda. Vi har blivit fördärvade genom upproret mot Gud. Och det är en väldig smitta som sitter i och som går i arv. Så alla människor har denna hemska smitta. Nu finns det en enda räddning undan denna hemska syndasmitta. Och det är Gud själv. Den räddning han har givit oss genom sin son Jesus Kristus. Gud är rättfärdig. Han kräver rättfärdighet. Och så är Guds rättfärdighet i Guds lag någonting som ställer ett krav på oss. Guds rättfärdighet i lagen är den rättfärdighet han kräver av oss. Men det finns också en rättfärdighet som han skänker åt oss. Det är Guds rättfärdighet i evangelium. Det är den rättfärdighet som han nådigt tillräknar syndarna för Kristi skull. Och som en fullständig rättfärdighet så att det lagen kräver har fått sitt. Det lagen kräver, det har den fått. Inte genom mig, men genom Kristus. Ni kanske kommer ihåg att Luther hade från början svårt att förstå att Guds rättfärdighet kunde vara någonting annat än den rättfärdighet som lagen uppenbarar och kräver av mig. Så varje gång han mötte ordet rättfärdighet i Bibeln, också i Romarbrevet, så blev han förskräckt och plågad. Han försökte få fram denna rättfärdighet men kunde det inte. Han kunde inte se Guds rättfärdighet i evangelium. Den rättfärdighet som inte han skulle försöka få fram utan som Gud hade fått fram. Som Gud lämnade fram, som Gud erbjöd, som Gud skänkte åt den ogudaktiga, syndiga människan av nåd. Kristi rättfärdighet, den rättfärdighet som gäller inför Gud, som Luther översatte uttrycket Guds rättfärdighet i Romarbrevet. Den rättfärdighet som är från Gud, en gåva från Gud, den rättfärdighet som gäller inför Gud. Denna gåva, denna rättfärdighet är ju den naturliga människan främmande för. Och förblir främmande för den så länge hon inte känner Jesus Kristus. Bibeln vill få oss att förstå och rätt lära känna vem Gud är. Bibeln vill ge oss tillbaka den rätta gudskunskapen. Men hur ger Bibeln den tillbaka? Eller hur ger Gud denna kunskap tillbaka till oss? Jo, endast genom evangelium. Endast genom evangelium. Evangelium i ordet och sakramenten är det medel genom vilket denna rätta och sanna gudskunskapen skänkes. Den kunskap som innebär att vi återigen älskar Gud, har förtroende för Gud, litar på Gud. Det som gick förlorat genom synden, genom syndafallet. Vi kanske minns hur Gud från början står i gemenskap med människan och ger människan allt gott. Och så lyckas förföraren få människan att misstro Gud. Att tänka Gud är nog inte helt och hållet god. Det är nog så att Gud missunnar oss ett och annat. Och så när man faller i synd och handlar emot Gud, så har man förlorat detta att man av allt sitt hjärta förtröstar på Gud och litar på honom. Och denna kunskap kan vi inte få tillbaka annat än genom evangelium. Annat än genom Jesus Kristus. Men när evangelium får räcka oss Kristus, undervisa oss om Kristus, öppna våra ögon för Kristus och hans verk, då har detta evangelium makt att skapa det liv och den förtröstan på Gud som vi har förlorat. Så att det skapas en ny människa i oss, ännu klen och svag och omgiven av ett kött som hela tiden vill döda och kväva denna nya människa. Men likväl en liten ny människa i oss som återigen förlitar sig på Gud. Som förstår att Gud är nådig för Kristi skull. Att Gud är den gränslös gode. Att jag kan vara trygg vad som än händer. Därför att jag är hans goda händer. Och han är min fader och jag är hans barn för Kristi skull. Om domens dag kommer nu. Om jag möter döden nu. Så behöver jag inte rädas och frukta. Om jag drabbas av en svår sjukdom. Om jag förlorar mina barn. Så behöver jag likväl inte frukta. Även om jag vill göra det, för jag har mitt svaga kött. Och jag har svårt att kunna tro, så jag måste säga, jag tror, hjälp min otro. Hjälp mig i min stora svaghet. När människor hör att Gud är nådig och ger nåd, då tänker många människor så här, att Gud är den som ger oss vissa nådekrafter med hjälp av vilka vi ska försöka att ordna upp vårt förhållande med Gud. Men nu gäller det. Nu hänger det på dig. Att du gör bruk av den nåd som Gud portionerar ut åt dig. Först ger han dig lite. Och tar du vara på den så får du mer. Och tar du vara på det så får du ännu mer. Och så kan du gradvis ta dig framåt. Men tar du inte vara på den nåd du får, då går det inte. Så har många undervisat och lärt. Men så står det inte i Guds ord. När det står i Guds ord att Gud är nådig. När det gång på gång talas om Guds välbehag mot oss. Eller Guds nåd. Då handlar det om en egenskap hos Gud. Inte en substans, ett material som lämnas över till oss och med hjälp av vilket vi ska ta oss framåt. Ungefär som man får 5 liter bensin. Då kan man ju köra vidare en bit. Och så får man mera. Nej, med Guds nåd menas en egenskap hos Gud. Guds nåde är Guds välbehag emot oss som är helt ovärdiga hans välsignelser. Och denna nåd, detta välbehag mot oss, är en följd av Kristi ställföreträdande gottgörelse. Guds nåd, Guds kärlek, oförtjänta kärlek till oss. Det är alltså inte en gåva som Gud lägger ned i människan, en ingjuten nåd med hjälp av vilken vi ska försöka att ta oss fram till en lycklig gemenskap med Gud. Utan Guds nåd, det är när liksom ridån dras åt sidan och jag olyckliga människa som genom lagen ser att det finns ingen räddning, ingen utväg. Får tröst därför jag ser Gud är mig nådig för Kristi skull. Mina synders skuld är till fullo betald. Och den rättfärdighet som jag måste uppvisa i fullkomlig lydnad för allt Guds ord, all Guds lag. Den har jag där och den är min. Kristi rättfärdighet skänkes mig, ikläddes mig precis som om det vore kläder som togs på mig. Så är ni iklädda Kristus, heter det, när denna Guds, dessa Guds välgärningar, välsignelserna från Kristi verk, ges åt oss, kläs på oss i dopet. Genom evangeliet förenat med vattnet. Då heter det, ni är alla ni som är döpta till Kristus, ni är iklädda Kristus. Det är det budskapet när jag ser det, det som tänder liv. Nu ska vi komma ihåg att Gud, som har makt att göra precis vad han vill, han verkar direkt och han verkar indirekt. När han verkar direkt utan medel, då kan hans vilja inte motstås. Som i skapelsen. Eller som på yttersta dagen vid uppståndelsen. När han säger, Ole Brandahl, gå ut ur graven. Så ligger det där en multnande kropp. Människoögat kanske inte ens kan hitta kroppen. Så står hans kropp upp. Hans vilja kan ingen stå emot. När på den yttersta dagen Gud säger, Brezhnev, stå upp. Så står han upp. Och ska göra räkenskap. Också vid skapelsen. När Gud ger uttryck för sin vilja och säger, var det ljus, så blir det ljus. Oemotståndligt. Men när Gud ger uttryck för sin vilja indirekt genom sina medel, genom nådens medel, då kan vi hårdnackade människor stå emot hans vilja. Det är inte Guds fel att människor går förlorade. Det är inte Guds fel att det är krig på jorden. Det är inte Guds fel att människor fortsätter med ett ont hjärta, oomvänt, oomskuret hjärta. Det är människor som är ondska och hårdnackenhet. Vänder Gud ryggen fast en Gud hela dagen har stått där. Han är ju densamme. Det är inte så att han råkar bli nådig vid vissa tillfällen. Och det gäller att vara med vid just det tillfället. Han är densamme igår och idag och all evighet. Men hans evangelium avvisas. Det glada budskapet om frid med Gud och evigt liv och alla synder förlåtna för Kristi skull, det bryr man sig inte om. Det vill man inte höra. Eller man tvivlar på det. Man tänker kanske, ja, visst är mina synder förlåtna om jag vore en bättre människa. Eller någonting. Någon invändning. Någon ursäkt. Så är min tid så gott som ute för detta första föredrag. Och låt mig då till sist trycka under återigen treenighetens hemlighet. Det är mycket vanligt bland bibelkritiker och sådana som låter sig styras av förnuftet och de vanliga iakttagelserna helt oberoende av den särskilda uppenbarelsen, att man inte bara förkastar Guds nåd i Kristus som vi nu har talat om, det rena evangeliet, utan också att Gud är treenig. I Sverige har vi helt nyligen fått en ny översättning av Nya testamentet. Och männen bakom denna översättning har den övertygelsen att treenigheten är en mänsklig tanke. Det är en gudsbild som människan har skapat. Och människan skapade inte denna gudsbild förrän ett bra tag efter det att Nya testamentet hade kommit till. Och denna tanke formuleras som en trosats först ungefär på 300-talet efter Kristi födelse. Det finns vissa små ansatser i Nya testamentet i riktning mot en sån tanke, menar man. Man utgår hela tiden ifrån att Bibeln innehåller mänskliga tankar. Och på några ställen har den mänskliga tanken nått längre eller på ett annorlunda sätt utformats än på andra ställen. När man nu har denna övertygelse så menar man att det är felaktigt att översätta Nya testamentet så att det skulle komma fram att Kristus är lika mycket Gud som Fadern. Och att den helige ande är verkligen en gudomlig person. Inte bara en livskraft. Därför översätter man så att när det talas om den helige ande, Gud den helige ande, då blir det en livskraft. Och när det talas om att Kristus verkligen är Gud, den enda sanne guden, så menar man att han kan inte vara Gud i samma mening som Fadern är Gud. När Fadern är Gud, då markerar man det genom att skriva Gud med stort G. När Sonen är Gud skriver man Gud med litet G. Han är ett märkligt väsen, men han är inte den sanne guden. Vill vi bekänna oss till den enda sanna guden, så måste vi med kraft betona att Fadern är Gud, Jesus Kristus är Gud, inte till hälften eller till en tredjedel, utan helt och fullt. Han är den sanna guden och evigt liv. Samtidigt som han är sann människa allt ifrån det att han avlades i Jungfru Marias sköte. Och den helige ande också Gud. Ett med Fadern och Sonen. Amen.